Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, ni vet vad som gäller när ni hör det här. Det här är Viaplay Hockey Podcast nummer 324 som tar sin början när jag sitter och tittar ut på träden som blir så där gula och orangefärgade, härliga när löven trillar ner. Och man vet att golfklubbarna, de har gjort sitt den här säsongen, man kan koncentrera sig helt på ishockeyn. Och vi gör det som vanligt en gång i veckan med den här podcasten som ju behandlar allt i stort i hockeyvärlden. Det kommer bli mycket NHL, det är ju premiärnatten mellan tisdag och onsdag. Men vi kommer även landa i hockeyettan, så ni märker det blir stora penseldrag. Och de som ska färga den här podcasten, det är Erik Granqvist och Håkan Södergren. Håkan, läget med dig i höstmörkret, det blir ju mörkt nästan klockan 6 i Stockholm, i alla fall. Hur är det i Oslo?
Jo då, men vi ligger väl ungefär på samma breddgrad, så att det är väl samma dygnsrytm här. Men solen skiner i alla fall, och det är en, kan det vara 10-12 grader ute, men det är som sagt, det är rattmuff på nu, va? För att det är rimfrost på morgnarna, och som du säger, golfbanorna, de börjar slå igen nu, för att det är vitt på grinerna, ja, det är förmiddagarna. Det.
Men då åker du ner mot solen, går ryktena, berätta.
Ja, vi har ett gäng killar som ska få lite färg på nästipporna, så att vi ska ner och spela lite golf ett gäng här.
Men du vet att NHL-premiär i natt, va? Natten mellan tisdag och onsdag.
Jo, men jag prioriterar mina riktiga kamrater framför era tv-kamrater.
Ja, det var det. Det är en lång säsong, Håkan. Vi kör fram till midsommar. Du kommer få dina timmar där i stolen i studion också. Där Erik Granqvist sitter på lördag 18.00, så är det ju Buffalo mot Arizona som är den matchen som är på bra europeisk tid den här helgen. Vi hade hoppats på fler, men det kommer under säsongens gång. Hur mycket ser du fram emot, Erik?
Ja, jag längtar. Det är NHL-premiärväder verkligen här i Ängelholm. Klarblå himmel. Det är soligt, 11 grader just nu i skuggan. Och röken har ju lagt sig efter ett magnifikt Skånederby här i lördags. Jag var på plats i hajtanken. Det var många som hälsade till er, både unga och gamla. Så det ska jag framföra nu. Och jag längtar till lördag, som sagt, när vi ska också ha en timme sin förstudio och verkligen prata om den här säsongen. Och det är 32 lag, det är den första fulla 82-matchersäsongen sedan flera år tillbaka. Så det är mycket att se fram emot.
Ja, det blir häftigt. Anders Nilsson, tidigare målvakten som ju tyvärr då har fått lägga av på grund av hjärnskakningar, kommer på besök. Han är ju scout numera för Devils, så han ska komma och prata NHL-ishockey tillsammans med oss, och sen så gästas vi av Johan Garpenlöv, förbundskaptenen. De ska ta ut en bruttotrupp här i veckan till OS, så det finns mycket att samtala om. Och sen alla de här kontrakten som har skrivits då med Elias Pettersson, Dahlin och Mika Zibanejad, vi tar upp det också en timme där. Men det kommer vi prata om här i podcasten. Men vi doppar våra fötter ner i hockeyettan, Södergren. För de stora rubrikerna hamnar på den ligan. Det hör ju inte till vardagen att de får mer uppmärksamhet än SHL, Hockeyallsvenskan. Vad är din bild av det som sker i hockeyettan nu? Och då tänker jag på Boden och Karlskrona.
En lång segdragen konflikt som egentligen utmynnar i att alla vill ha mer, va? Av varandra eller av andra. Och något som oturligt, vad ska man kalla det? Att okunskapen på något vänster ställer till det för många här i det här fallet då.
Vad menar du med det?
Ja, det är väl egentligen väldigt otydliga och luddiga skrivningar, framförallt från förbundet som har fått en ishockeyförbundet som har fått en rejäl bakläxa då, man i sina tävlingsbestämmelser och stadgar inte alls följer de direktiven som Riksidrottsförbundet har, och på det sättet ställt till det för Hockeyettan och Boden Karlskrona då, framförallt.
Det var ju nämligen så att ATG gick in och sponsrade Hockeyettan, men sa upp det avtalet eftersom alla lag inte följde det här, och att de skulle ha sändningarna från Hockeyettan. Boden lämnade då ligaorganisationen, nekades av Hockeyförbundet att göra det här, men fick rätt i RIN, Riksidrottsnämnden, med att de kunde göra det, och det är något som Hockeyförbundet då har nekat och nyo Boden att lämna, och därav står det vid en jättekonflikt nu. Det blev ju inte en spel upp i dina gamla hemtrakter när Boden skulle möta Övik, Erik, utan Övik dök inte upp, utan det är Boden och Karlskrona mot övriga lag i Hockeyettan nu i en jättekonflikt, och det är stora, stora rubriker. Vad är din åsikt? Jag vet att du har lyssnat och läst in dig väldigt mycket kring det här, eftersom Boden är involverad.
Ja, jag har gjort det. Jag läste precis Leifbys krönika i Sportbladet som har skrivit om det här tidigare. Lite som Håkan är inne på, varför ber inte Svenska Hockeyförbundet Boden om ursäkt nu när de har fått Riksidrottsförbundet som har sagt att det går inte att ha sådana skrivningar när det är föreningsfrihet och avtalsfrihet. Så det här är ju en otroligt viktig fråga som kommer att ha, ja, men ringa på vattnet i alla möjliga seriesammanhang. Men jag blev faktiskt så nyfiken så jag ringde upp Joakim Svensson som är marknadsansvarig i Boden Hockey, som har drivit den här frågan under några år, och fick svar på några frågor hur det här har kunnat uppstått och vad som kommer hända framöver.
Så här lät det.
Joakim Svensson, marknadsansvarig i Boden. Du har hektiska dagar, förstår jag nu. Tack för att du tar dig tid.
Ja, tack för att jag får med. Kul att du ringer. Alltid kul att höra från en kändis som du är, en bodensare i förskingringen.
Ja, jag är så nyfiken på egentligen vad som händer och hur allt det här har uppstått med den här tvisten med Hockeyettan och Svenska Hockeyförbundet. Hur beskriver du situationen just nu?
Ja, om man beskriver situationen just nu så är det ju lite som klacken brukar skandera. Det blir många enkla poäng nu om de står för det de har sagt, att de inte ska komma och spela här, våra motståndare. Men ja, alltså skämt åsido, det är en lång historia som är jättebesvärlig och tråkig alla lyssnare igenom. Men i korthet kan man väl säga att under hösten 2019 så skickades det ut ett avtal från Hockeyettans ledning. Och där valde vår styrelse helt öppet och frankt och meddelade också att de ville göra en del ändringar och tillägg i det här. De tyckte det var ett osunt samarbetsavtal. De tyckte att de tappade kontrollen och styrningen men stod kvar med ansvaret som styrelsemedlem. De ville alltså inte skriva på där om de inte fick göra någon förändring. Och det accepterade inte Hockeyettans ledning, alltså den här Ronny Glysing som är ordförande där, som skäl, utan ja, det var ett hot och diverse sådana här att om ni inte gör det och gör det och gör det, tvångsliknande metoder, så kommer det här att hända. Och de har ju startat olika processer. De valde ju då att starta en skiljedomsprocess om ett gammalt avtal från tiden med Svenska Spel som huvudsponsor för flera år tillbaks. Att det vi skrev på då fortfarande skulle gälla. Och då ska man ju beakta att det här avtalet, det är ju... Ja, för det första kan man inte ha ett avtal med en av 48 medlemmar. Det är inte heller brukligt eller lagligt. Och för det andra så kunde de inte följa det själva, för att där skulle man få ersättningen, all ersättning från sina sändningar. Och det är inte så de har gjort upp med ATG alls, utan de har försålt alla sändningar eller alla matcher för hela året. Va. Sen så, ja, visste de väl inte vad de skulle göra då, utan då hittade de ju på tidigt i våras att ansöka oss i konkurs, trots att vi inte hade en enda obetald faktura. Det var ju ett ganska våldsamt sätt att försöka skada oss, och det var en ganska...
Var det Hockeyettan som gjorde det?
Jajamensan, det var ATG, Hockeyettans ledning ska man säga. Man ska inte dra de andra klubbarna i det här, för att jag anser att de har inte fått korrekt information om vad det här handlar om, och därför är de upprörda och ställer upp på olika saker. Men då valde vi i alla fall att vi tycker den här typen av tvångsmetoder, att så här får det inte gå till. Det är föreningsfrihet och det är avtalsfrihet i Sverige. Så då valde vi att söka dispens från den regeln som SIF har, som säger att man ska vara medlem i intresseorganisation. Och då sa SIF nej i slutet på februari, början på mars. Och då gick ju Riksidrottsnämnden in och förklarade jäv mot en styrelsemedlem där, Anders Källström, som då sitter i både SHL, om han är styrelseordförande i SHL, och sen sitter han då i ATGs styrelse också. Så att de ansåg ju att han hade satt i en jävsituation där när han representerade då ATG, som vi då skulle...
Ja, han sitter på dubbla stolar då, både ATG och Svenska ishockeyförbundet, alltså Anders Källström.
Ja, ja. Alltså, han är dessutom ordförande i SHL, så att han är ju en av dem som tycker det här med liga. Förmodligen en av dem som bevakar det mest av alla, och det är väl bra det, så att säga. Men då gick de in och hävde beslutet om dispens, och jag tror att även sändningsrättigheterna ingick i den ansökan. Och då hade SIF ett nytt möte, och jag tror det var i slutet på mars, och då sa de nej igen till oss, och då gick Riksidrottsnämnden återigen in och giltigt förklarade hela regeln. De klarade ut att det här bryter mot Europakonventionen, regeringsformen, avtalsprincipen och Riksidrottsförbundets stadgar. Så de ogiltigt förklarade den och upphävde den. Och sen har ju då SIF väldigt, väldigt märkligt, trots skrivelse från Riksidrottsförbundets styrelse, där de påtalar att det här ska tas bort och ni ska ge Boden ett besked, valt att inte göra det. Och det är egentligen det som har förelett hela den här situationen, att de här klubbarna nu, igår var det då Övik, eller i förrgår var det då Övik som valde att inte komma hit, för de säger då att de förlorar pengar på det här. Och det skulle jag hävda, nu pratar jag länge, men det skulle jag ju hävda är kvalificerat svammel. Därför att den som kommer ihåg hur det här var, så var det ju så att ATG sa ju upp avtalet 2020 någon gång i maj där, på grund av samarbetsproblem med Hockeyettans ledning. Och sedan så under sommaren, hösten där, så förnyades ju det här, eller förlängdes eller gjordes om på något sätt. Och då var ju ATG väldigt medveten om att Boden inte var med i det här. Så att nu gå ut och säga att det kostar miljoner för att Boden inte är med, det är ju... Ja, det hävdar jag ett fult sätt bara att driva klubbar framför sig för att få dem att begå ödesdigra misstag, som det här är att utebli från en match. Så det kommer ju förmodligen att få stora konsekvenser för Övik, för annars så är ju hela regelverket och hela SIF i total gungning. Det är väl ungefär, det var en lång historia, men det är väl mitt...
Ja, men du sammanfattar bra. Hur många miljoner skulle ni, är det miljonbelopp ni skulle förlora på att skriva på ett sånt där avtal med Hockeyettan?
Nej. Det handlar om ungefär 250 000. Det är kanske, vi får knappt 10 000 per match om vi är med i det här. Och det är ungefär den summan som ATG går in med till Hockeyettan, och som de sedan då fördelar på de olika klubbarna.
Har ni mycket dialog med Karlskrona, som är i samma situation som ni är nu?
Ja, lite grann. Jag har pratat med, någon gång jag pratade i våras med ordföranden där. Vi har haft något möte och... Men säg att jag pratar med Rosenqvist kanske en gång varannan vecka och sådär. Nu är det väl mest att det kommer några, vi skickar sms om artiklar från olika, jag vet, från våran landsända, och han skickar från sin och sådär. Så att lite kontakt har vi, men de har en liten annan ingångsvinkel i det här, och det var egentligen, de har samma ingångsvinkel som vi börjar i det här. Det är ju att det måste vara affärsmässiga grunder, och det måste vara frivilligt. Va? Det är något vi tycker är jätteviktigt. Sen har vi ju haft stora synpunkter på transparensen i den här organisationen, att hur mycket pengar kommer in i avtalet, hur fördelas det och hur förändras det här över tiden. Det vet jag att det är många som har synpunkter på, men ingen vågar i det här läget säga något, för att de ser vad som händer med Boden. Så det är ingen lek att vara ensam på ena sidan. Det krävs lite civilkurage, om man ska vara ärlig, för att orka med.
Mm. Och vad väntar framöver? Vilken information har ni fått från Svenska ishockeyförbundet?
Ja, vi fick ett mejl idag på förmiddagen till kansliet från Olof Östblom, att vi ska inkomma med med vad heter det, kommentarer till på Öviks inlämnade skäl till varför de uteblev. Det är det vi har hört.
Okej, så det är fortfarande många frågetecken, men ni står fast att avtalsfrihet är, det är grunden.
Ja, så vi, det ska vi ju säga, när du har säkert mycket lyssnare på den. Hockey vill ju samarbeta, och vi skrev ju på ett avtal en gång i tiden, och vi har absolut inga problem med att sända. Det är inte de här sändningarna och de här pengarna det handlar om, utan det är utformningen av avtalet där man tappar kontroll och är tvungen att göra saker som står, ja, utanför ens kontroll. Vi har ideella människor som sänder, vi har ideella pensionärer i hallen och så vidare. Det är helheten i det där som är inte bra, och vi ville göra ändringar, men det fick vi inte. Men vi är ju i grunden positiva till liga-idén och försöka utveckla hockeyn tillsammans och så vidare. Men som vi sa, det måste ju vara frivilligt, och det måste finnas möjlighet för, ja, för lokala, ja, vad ska man kalla det? Det är så skilda förutsättningar på de olika platserna i Sverige, så vi måste som kunna ha en öppenhet om varför vi gör annorlunda i Boden än vad de gör exempelvis i Nybro eller vad det då kan vara för något. Jag tror att alla förstår det som är inblandade i hockey och så vidare. Det är tyvärr så att i Hockeyettans ledning så bedömer jag att det är där det inte finns den viljan. För annars hade det här varit, ja, det hade varit en ganska enkel sak att lösa. Och jag tror fortfarande att det handlar om timmar en dag så har man löst det här om det finns förändrade förutsättningar för ledning i Hockeyettan. Så är det tyvärr.
Ja, härligt. Tack för rapporten. Känner ni lite som Robin Hood förresten?
Robin, men han fick ju några pengar han. Vi får ju inga pengar.
Nej, men ni står upp, nej, i alla fall mot makten.
Svaret på den frågan är ju att det är otroligt jobbigt att hela tiden svara på samma fråga. För gör ni så här och så här? Det man kan känna nu är att det har pågått så länge. Så att här i Boden har vi väl... Känns det som att vi har blivit lite hjältar och vi får ett starkt stöd. Annars hade vi inte kunnat stå emot. Det är ju stora kostnader som följer med det här och så vidare. Så att, så är det väl. Men, och det känns som att även fler och fler föreningar hör av sig. Jag fick i storleksordningen 50 sms igår. Det var uteslutande positiva. Så att folk börjar mer och mer förstå vad det handlar om utanför Boden. Att det finns inga onda avsikter eller försöka välta något eller något sånt. Utan det här handlar ju om att vi kan sända där imorgon. Nu är problemen egentligen inte alls sändningen, utan nu är problemen att de har dragit på sig en massa kostnader som de måste ta ansvar för.
Ja, just det. På tal om avsikter, spännande lag på isen också. De får spela internmatcher nu, såg jag senast när Övik inte kom. Vad har ni för mål? Är det att gå upp till Hockeyallsvenskan?
Ja, vi har ju satt en femårsplan och vi har jobbat mot den här och försökt bygga ett starkare lag hela tiden med Nordberg i spetsen. Och vi försöker ju bygga även vid sidan om. Vi har skaffat läkare, du vet, sätter upp tv så att Nordberg kan använda i pausen inne där. Och, alltså, vi försöker hela tiden bli lite bättre. Och vi försökte ju titta också på fjolårets, hur det gick för oss där. Vi hade ju ett bra lag och vi hade en rejäl spets och sådär. Men det var ett speciellt år, men vi har försökt utvärdera och försökt bygga ett kanske lite jämnare lag, titta lite grann på spelet. Och vi hoppas och tror att vi ska vara med där i slutet och kämpa om det. Så att vi, målsättningen ligger fast. Och vi har faktiskt, det hände jättemycket roligt här uppe, Erik. Du ska komma hem och hämta lite energi. Det är ju stora företag som hör av sig till Boden Hockey. Det har inte hänt på, ja du vet, man blir uppringd av nationella kedjor. Som, vi har träffat två avtal redan för nästa höst och jag har faktiskt flera andra på gång. Till och med kanske någon som köper arenanamnet och så vidare. Så att fantastiskt mycket roligt som händer vid sidan om det här. Så att...
Ja, vi tackar Joakim Svensson, marknadsansvarig då för Boden Hockey. Och det är ju intressant det han säger att flera stora sponsorer har hört av sig. Vad känner du efter det där samtalet, Erik?
Ja, men jag känner att det är ju en otroligt såklart stor fråga för en så pass liten klubb som Boden som strävar uppåt. Man ska klart, som man berättade Joakim, så är målet för dem att ta sig upp närmare finrummet, att kunna spela i Hockeyallsvenskan. Redan nästa år är ju deras målsättning och sen sträva uppåt. Och det är lite det, på något sätt kärnfrågan för Boden är att de inte har kunnat skriva på det här avtalet med Hockeyettan. Och för de anser att de kan göra mycket bättre avtal själva med lokala sponsorer som nu visar sig bli mer globala sponsorer och att sända matcherna själva. Så då skiljer det. Och när de då inte kan enas om ett avtal, då väljer Boden att inte skriva på det, men har då sökt dispens från Svenska Hockeyförbundet att få spela i serien ändå, vilket de har fått göra fram till nu då, när vissa lag då, till exempel Örnsköldsvik då, vägrar komma till matchen, och då ställs ju allting på sin spets, och det är därför det blir så intressant också för oss att prata om.
Ja, för Karlskrona skulle möta Mörrum i ett derby där nere i Blekinge i morgon onsdag, tror jag det skulle vara då. Men Mörrum säger att de inte kommer till den där matchen. Karlskrona säger att vi ska visst spela, och man måste vara två då och besluta om en match ska skjutas upp eller ställas in, och det är man inte där. Och då ska det enligt reglerna bli seger med 5-0 till hemmalaget Karlskrona i det där fallet. Vilket gör det här att det är väldigt, väldigt infekterat. Hur mycket pengar tror du att det handlar om, Håkan, i Hockeyettan för lagen?
Jag tror att de centrala beloppen blir rätt få, va? I och med att du har ju så många lag som är med i Hockeyettan. Så det blir ju så många att sprida ut de intäkterna man får. Och det är väl det som man egentligen är lite kontentad i här, eller den felade länken då. Att man vill ha ett centralt avtal för att kunna egentligen skapa ett mycket större upptagningsområde av både sponsorer och intressenter och tv-publik och liknande, för att just kunna göra hela Hockeyettan, vad ska man kalla det, mindre kostsam. Jag tror inte några som tjänar pengar på den direkt. Så att det är ju lite av grejen, va? För the good of the great, som man säger. Alltså för mångas bästa så måste kanske någon gå ner lite i ambitionsnivå och i själviskhet, och så att säga, för att man ska få en större mängd av lag som inte blöder för mycket i Hockeyettan. Det tror jag, det är lite problematiken i det hela. Och sen det Riksidrottsnämnden sa, det var ju det att de lämnade tillbaks frågan till Ishockeyförbundet egentligen och bad dem skriva om sina tävlingsbestämmelser, stadgar är det väl förresten, tävlingsbestämmelser är det väl, och på så vis så säga ge en större frihet att inte vara med eller vara med i den här organisationen. Men å andra sidan har de gett marknadsrättigheterna, för det är alltid ett marknadsavtal som måste skrivas på mellan klubb och organisation då. Så då kan det ju vara så att man gör ett tv-avtal för de som är med i organisationen. Så det finns ju flera lösningar på det här, men självklart är det ju så att man vill ha med alla klubbar, för att är man så att säga en gemensam stor part så är det ju mycket enklare att förhandla. Annars blir det ju sån här ambush marketing, som det heter, lite när någon i konkurrerande syfte skriver ett avtal med till exempel Boden eller Karlskrona nu för att de är emot ATG eller om de är emot någon annan centralsponsor. Så att det är ju alltid såna här diskussioner som förs från någon klubb i alla de här Hockeyallsvenskan, SHL och i det här fallet Hockeyettan. Så att det är något ständigt återkommande problem om inte pengarna är så stora så att man inte har råd att tacka nej.
Men nu, Håkan, nu har jag känt dig sedan 2008 där vi började arbeta tillsammans med ishockey-VM och vi har gjort Hockeyallsvenskan och allting. Jag hör ju på dig att det är något som skaver här, att du nästan lite irriterad över det här. Det känns som att du är nästan lite blasé. Vad känner du över? Känns det onödigt? Tycker du att lagen gör fel, eller vad är din ståndpunkt?
Jag jobbade med det här i Norge i 11 år och vi har i princip bara liksom ordskillnader lite på svenska och norska, nästan exakt samma avtal som Hockeyallsvenskan hade med våra klubbar. Och det förekom alltid att det var en eller annan klubb som var lite bitter, gnällig, missnöjd och som inte fick det som de ville. Va? Och då blir man liksom som de är, man spelar fotboll på bakgården. Nej, det är min fotboll, det tar jag den och går hem, du vill inte jobba med längre. Så att det är alltid den formen av problem som dyker upp. Och det kan vara bra, för att har man rätt så ska man ju faktiskt hålla den ståndpunkten då. Och i det här fallet så har ju Boden rätt, visar sig, i och med att Riksidrottsnämnden skickar tillbaka till Ishockeyförbundet. Så att egentligen ska man ju skylla på Ishockeyförbundet att de inte har gjort läxa från början. Och de har varit lite i överkant frikostiga egentligen med skrivningarna i tävlingsreglerna där. Så att det blir väl ändå så att man måste börja om på ett eller annat sätt och se till att det här görs riktigt för att sen kunna eventuellt då få in alla under samma paraply. Och för det är ändå så att ska du ha några stycken fripassagerare som åker runt eller försöker på något vänster göra livet surt för övriga, alltså då blir det ju ingen solidaritet. Då får du alltid en form av missnöjesyttring från de ena klubbarna mot de andra. För det är ju det är nu att nej, om Boden och Karlskrona jävlas, ja då jävlas vi tillbaka, säger de andra klubbarna inte ställer upp. Så att det blir inget bra slutresultat oavsett vem som gör det här. Det är alltid någon som måste på något vänster jämka och ge med sig. Så att det är bara sånt problem som vi alltid har, och det kommer då när det handlar om pengar.
Jag får använda ett citat du brukar säga, Håkan. Skit rinner neråt.
Ja, precis.
Och i det här fallet, Ronny Glysing då, som är förman för Hockeyettan, som enligt till exempel Boden och Karlskrona använder metoder som är långt ifrån okej när man ska skriva avtal. Och sen då Anders Larsson, Svenska Hockeyförbundets ordförande, som jag kritiserar förut, som ofta är osynlig när viktiga beslut ska tas, när tydlighet krävs. Så att jag ser det perspektivet att det är bra att man står upp mot makten när makten har fel. Och i det här fallet så säger Riksidrottsnämnden, som vi har sagt några gånger, att nej, men så här kan man inte skriva avtal som Hockeyettan försöker pracka på Boden att de måste göra för att få vara med i serien. Och dessutom då otydligheten från Svenska Hockeyförbundet. Så det är superbra att någon vågar stå upp så att man kan få rätsida på det här. Otroligt irriterande egentligen, om man ser det stort, att man inte kan lösa det här på ett bättre sätt.
Nej, men man kan ju bara dra penseldragen lite och titta hypotetiskt också. Till exempel HV71 som får lämna SHL och åker ner till Hockeyallsvenskan. Om de skulle utnyttja det här och sälja sina hemmamatcher till en annan kanal eller på en annan plattform och göra pengar där, skulle de kanske få ännu mer betalt än vad de får just nu från sändande tv-bolag då, som är C-more. Så det är klart att det är ett allvarligt problem, och det kan ju gå vidare till Allsvenskan i fotboll, till Superettan och sen bara rinna på det. Så att det är många som följer det här med stort intresse, såklart. Ska vi lämna Hockeyettan där? Men det var intressant att kolla till, och tack då Erik för att du lekte lite journalist där också.
Ja, jag lekte det. Tack för frågorna. Jag fick ju hjälp av dig innan vilka frågor som skulle kunna vara tänkbara att ställa.
Ja, det blir hur bra som helst. Till våran hemmaplan nu då. NHL, välkomna till en ny säsong. Säsongen 21-22. Alla matcher på Viaplay som vanligt. NHL-studion varje helg. Och sen så kommer ju Winter Classic och ett Stanley Cup-slutspel som bakas in i detta också. 32 lag på startlinjen. Tekas igång natten mellan tisdag och onsdag. Det är mästaren Tampa som möter Pittsburgh. Och det är Vegas mot nykomlingen Seattle. Vad väntar den här säsongen bara, Håkan? Vad är du mest nyfiken på?
Ja, det är ju egentligen dels om det blir något tronskifte, i och med att vi har en repeat-segrare i Tampa där som försöker gå på tre-peat. Och sen är det väl egentligen så att har vi inte, och det har vi sagt tidigare, men man väntar ju fortfarande på, har vi inte någon form av generationsväxling på gång? Är det inte så att de här gamla veteraner, nu ser vi ju till och med Chara, alltså, och 45 år, och Thornton 44 med 20-25 säsonger. Är det inte dags att säga att det kommer att de här McDavid, att Matthews, alla de tar över Pasternak, alltså den typen, McKinnon, den typen spelare, de blir de stora stjärnorna istället för just det vi har sett, Ovechkin, Bäckström, Bergeron, ja, ett antal långtradare som har varit med ett tag. Så att det är väl en stor fråga, men som sagt, sen är det ju Seattle, är det ny Vegas eller vad är det? Det är de där nyheterna som man är ute efter att försöka få tag i.
Erik, du som lusläser allt där borta också i Nordamerika, vad pratas det mest om där, över? Ja, det var inte mycket kanske. Han försvann där, Erik. Jag vet att han har en hantverkare hemma hos sig. De kanske är, som håller på med det elektriska hos familjen Granqvist.
Tack. Jag är tillbaka. Förlåt. Jag höll på att skicka över en grej till våran eminenta ljudtekniker Martin här, så att jag kör trippla spår nu. Jag känner mig exakt som dig, Niklas. Nej, men det snackas om mycket är ju Seattle Kraken, såklart, om de kan upprepa det som Vegas Golden Knights gjorde när de var expansionslag, och det är ganska rörande överens där borta, och det har vi också sagt, jag och Håkan och Valle, att de kommer att få det betydligt svårare. Än de har inte riktigt lika bra lag på pappret, inte lika skicklig coach som Vegas hade sitt första år i ligan. Och sen såg jag nu tyvärr då att en sån som Kalle Järnkrok och några spelare till hamnade i covid-protokollet då. Så trots att de har dubbla vaccin så har de fått coronaviruset.
Men en hel del nya svenskar också, som du var inne på här, Håkan, med generationsväxling. Det är ju bara att säga grattis då till William Eklund och till Jonathan Dahlén då, som tar plats i San Jose's startuppställning. Lucas Raymond in i Detroit, hur imponerande är det?
Ja, men det var väl lite vad vi förutsåg eller tippade också efter att ha sett liksom starten på de här träningslägena och de vänskapsmatcherna som har gått. Så att det är ju faktiskt kul, va? Framförallt tycker jag det är kul Dahlén som har haft en rätt krokig väg till den här platsen i NHL. Då, att det blir ju... Raymonds däremot, den är ju spikrakt upp, va? Och Larkin Bertuzzi som kamrater i första NHL-matchen. Det låter ju faktiskt som en rätt trevlig omgivning. Eklund där har ju spelat med Meyer till exempel, schweizaren där, som är rätt bra. Så att det är skönt att se de där killarna att det liksom slår igenom, även fast jag då som djurgårdare hade behövt dem hem på hemmaplan. Det kan jag säga rakt ut.
Kanske M. Holst i så fall, vi får se, han är
fri. Ja, med precis, han får ju lite tuffare.
Ja, vi får se vad som händer där. Men det är Oskar Bäck in i Dallas, Erik. En kille vi inte har pratat speciellt mycket om, Färjestad i fjol.
Ja, Rickard Wallin har ju pratat lite om honom, och nu är det lite så här med lönetak, det kan bli lite så här sena omkastningar. Jag såg att han blev kvar, Jakob Petersson nedskickad, det kan nog bli en rokad där, men han tog ju för sig riktigt bra i Färjestad, även om säsongen var lite upp och ner liksom för hela laget, men i stora penseldrag. Jag var ju lite negativ först där med corona, att det är några som har fått det, att Seattle med Dave Haxtell inte kommer upprepa Vegas, men att få se Lucas Raymond i Detroit. Bobby Ryan var ju på en tryout där, men fick ingen kontrakt med Detroit, och det borgar ju för att Lucas efter sin fina camp kommer få chansen. Nils Lundqvist fick ju Mattias Nordström, det pris som notan fick på 90-talet, Lars-Erik Sjöberg Award då, för sina prestationer på campen. Att få se då Lundqvist, de har ju Adam Fox som vann Norris Trophy, och sen då Zibanejad med sitt nyskrivna monsterkontrakt, och Panarin och hela det gänget. Rangers har någonting riktigt fint på gång.
Ja, men om man stannar kvar vid Rangers lite och det här nya kontraktet för Mika Zibanejad, 8 år, och det är maxlängd, och det är jättepengar att prata som 700 miljoner, det beror på vilken växelkurs och allt det där. Men du, Håkan, som djurgårdare och tidigare spelare, storspelare själv, vad känner du när du läser om de här jättekontrakten?
Ja, det är fantastiskt kul för killarna, men det är väl som alltid, va? Du har en viss antal spelare som utmärker sig lite mer, som har både karisman på planen och delvis utanför planen också. Och de som kombinerar det här hockeyspelande sport med egentligen marknadsdelen också, att vara den typen av person som klarar att föra sig på de här scenerna som de ändå är tvungna liksom att leva upp lite till tack vare de här kontrakten, och som de kanske inte hade fått om de inte hade den förmågan. Så att det ska ju bli fantastiskt kul att se Mika där, för hockeymässigt så är det inget tvivel om att han har kapacitet. Kanske inte fått ut allt riktigt, hade lite covid förut, har varit skadad lite innan. Så att en hel säsong tillsammans med Panarin och några andra spelare i det laget, Fox, Truba, Lundqvist, där högerfattade backar i powerplay, va? Där har de faktiskt en liten, mera, liten större högre spets än vad de haft tidigare säsonger. Så att funkar målvaktsspelet också för dem, så kan faktiskt Rangers karva sig fram till slutspelsplats i den här sidan.
Var du förvånad, Erik, att det blev ett nytt kontrakt redan nu då? Han hade ju ett år kvar, Mika.
Jag blev glatt förvånad. Jag skickade direkt ett grattis på Instagram till Irma Zibanejad. De gifte ju sig. Grattis till det också, det har jag sagt förut. Men det är ju ett magiskt par, de där två. Och hon var lika glad som Mika och tackade direkt. Och just att ibland så blir det ju segdraget att spelarna går in på sitt sista år innan de ska bli unrestricted free agents, och det blir en jäkla strul. Alltså det är mycket energi går åt till att spekulera runt kontrakten, och när Rangers bestämmer sig, Mika är, han ska leda oss in i framtiden. Jag har ju sagt att han är en kapten utan C, och han kan nog mycket väl bli en kapten med ett ditsytt C också här framöver. Så tycker jag det är ett kanonkontrakt, och det är ju så här man måste göra som klubb nu för att få den här typen av spelare. För skulle man inte skriva med Mika och låtit honom spela av det här kontraktet han hade, då hade ju han kunnat få ännu mer betalt till någon annan klubb. Men de älskar Mika både som människa och det han bidrar med på isen. Och kan han hålla sig skadefri, då är det ju verkligen en spelare som kan slå sig in topp 10 i poängligan och till och med hota Håkan Loobs 50-målsrekord för svenska snipers.
Om du bara jämför Rangers med Vancouver, Södergren, hur långt de har kommit här nu att försöka hitta tillbaka till den stora scenen. Vilka har kommit längst och varför?
Ja, de är nog rätt lika faktiskt i det förhållandet, tror jag. De har några unga spelare som har tagit stora steg. Va? Du kan jämföra Fox och Hughes där på väldigt bra nivå. Nu fick du Oliver Ekman in, du har Truba då, som är kanske lite, ja, det är ju päronapelsiner, tänk så här, päronäpplen som man jämför lite där. Så att, det är ju lite det, och om du ska jämföra Mika och Elias så ligger Mika lite före. Han är väl lite större personlighet och lite mer etablerad än vad Elias är, medan Elias har då den vägen upp. Men då JT Miller som har varit i Rangers också tidigare, som är en typ av härförare i Mika-nivå. Så att, två lag tycker jag faktiskt som är jämförbara, både i hur lovande de fortfarande är, men också hur pass mycket etablerade spelare de har som kan faktiskt redan nu vara redo för att ta dem till slutspel. Så att, två rätt lika lag faktiskt. Får jag bara liksom lägga in en liten abrovink här. Det finns ju en stor diskussion som vi kanske kommer tillbaka till senare, men huruvida man är intresserad av att ta hit Jack Eichel. Om det blir något spel för honom efter det, för att hitta en ännu mer spetsig uppställning i Rangers, va? Så att det är ju den spekulationen som Dolan då, ägaren till Rangers och nya ledningen där kan ställas inför, för att alltså, kraven i Rangers ökar ju, eller i New York får vi väl säga, ökar ju lite på dem när de gör de här stora kontrakten, men dessutom också rätt såklart och tydligt har sagt att vi inte är i någon ombyggnadsprocess längre. Nu ska vi prestera. Och då har Islanders, som kanske ligger dem lite före. Du har Devils också i närområdet som kommer sakta men säkert med en massa talang i sin trupp. Va? Så att det är intressant i New York-trakten att se vilka som blir kungar där på den lilla stället.
Ja, det blir ju så. Man kommer ju onekligen in på det. Eichel till Rangers när han kanske då är nyopererad och redo. Det gör ju verkligen Rangers till en utmaning. Enligt Peter Sibner också, våran eminenta krönikör från EliteProffs.com. Han kom in på detta i veckans Alster, men inleder med Elias Pettersson och hans Vancouver.
Det är fel att säga att det är kniven på strupen för Vancouver Canucks den här säsongen. För faktum är att det alltid är kniven på strupen om man spelar hockey i Vancouver. Klubben har aldrig vunnit Stanley Cup, men som i alla kanadensiska storstäder är hockeyn mer eller mindre allt. Ett enda slutspel på 6 säsonger, det kanske funkar i Fort Lauderdale, i Phoenix eller i södra Kalifornien, men det är inte lika kul i Vancouver. Låt vara att staden ligger förföriskt vackert, insprängd mellan ståtliga berg alldeles vid Stilla havets kust, men under den läckra ytan döljer sig en inte lika smickrande missnöjsamhet med hockeyklubben Canucks prestationer de senaste åren. Klubbens supportrar är oerhört passionerade och mycket hockeykunniga, och de är antagligen också de mest otrevliga i hela NHL och hamnar i konflikt med på nätet. Jag vet, jag har nämligen ett par av dem som anställda. Mitt i allt detta sitter en extremt begåvad men oerhört stillsam och tystlåten 22-åring från Ånge och har just gått med på att bli klubbens främsta hopp om framgång ytterligare 3 år. Som lön för mödan får han 22 miljoner dollar, så han klagar nog inte. Fansen ska inte heller klaga, för det är ett alldeles utmärkt kontrakt. Men att det bara blev 3 år för Elias Pettersson säger en del om det högst oklara i Vancouvers väg framåt. Det är ett så kallat brokontrakt. Just i det här skedet bra för klubben så tillvida att de nu kan få ett kvitto på om Elias kan hålla sig skadefri och hel och leverera mål och assist på stadig basis på vägen mot ett slutspel. Men i mina ögon framförallt bra för Elias. Trots att Quinn Hughes är en framtida Norris-back och att Brock Besser är en av västra konferensens lurigaste målskyttar, så finns det inte mycket till garantier för att Vancouver kommer att vara topplag under de närmaste åren. Snarare finns det mycket som påminner om vedermödorna hos Edmonton Oilers eller Calgary Flames. Det är dyra free agents som inte gått vägen, draftval som har slarvats bort, talangfabrik i AHL som har svårt att leverera och en oviss målvaktssituation. Lägg ovanpå det ett par ton av obenhörligt högt ställda förväntningar. Att Elias älskar Vancouver och att Vancouver älskar honom råder inget tvekan om. Men om det här laget fortsätter att missa slutspel och den hastigt genomförda ombyggnaden inte ger resultat, ja, då kan det nog vara skönt för Pettersson att ha möjlighet att se sig om efter något annat. Jag hoppas verkligen att det går vägen. Vancouver är en stad och en klubb som samlat ihop till lite framgång efter att ha förlorat 3 Stanley Cup-finaler. Och Elias Pettersson är en av de mest begåvade hockeyspelare vi haft i NHL. Han är en ännu bättre människa. Jag hoppas inte bara att Canucks kan ta sitt förnuft till fånga och göra de svartgula matchtröjorna från 90-talet permanenta igen, utan att de också kan ge Elias den omgivning han förtjänar. På den andra kusten har vi ett exempel på vad som händer när en klubb misslyckas med det. Det blir nu inte 7 svåra år i Buffalo för Jack Eichel, för nu är han obönhörligen på väg därifrån. Jag tror det är lika bra för alla inblandade. Sabres har i nuläget en trupp som knappt når upp till lönegolvet, och det är ytterligare några säsonger innan de ens kan börja fundera på ett slutspel. Men det blir inte bättre av att man fortsätter hålla fast vid en spelare som antagligen inte ens vill vara där. I Buffalo, Rasmus Dahlin skrev precis som Elias Pettersson på för 3 år där. Även här tycker jag att det är en situation som gynnar spelaren mer än klubben. Visst, Buffalo har ännu inte sett det bästa av Rasmus, och fjolårssäsongen blev inte ett steg framåt för varken klubben eller honom i någon större utsträckning. Men jag har svårt att se att Buffalo är och nosar på några slutspelsplatser om 3 år. Det enda som kan ändra på det är en Connor Bedard eller Matvei Michkov, och där har vi faktiskt något för fansen i Buffalo att hoppas på. Rasmus Dahlin kommer att sköta sin uppgift med den äran. Vad gäller Jack Eichel så är jag rätt övertygad om att vi får se honom nyopererad och i gott slag i New York Rangers framåt andra halvan av säsongen. Där skulle han i så fall bli lagkamrat med Mika Zibanejad, som även han skrev på nytt kontrakt i förra veckan. I Mikas fall blev det ju något helt annat. Maximala 8 år och en cap hit på 8,5 miljoner dollar per säsong. Det är ett av de dyraste kontrakten svensk NHL-spelare någonsin har skrivit. I dagens läge är Mika Zibanejad en av ligans bästa centra i mina ögon. Han har allt en modern hockeyspelare behöver ha. När det här kontraktet är slut är han dock 37 år, och varken han eller Rangers tror att han kommer att vara värd de pengarna då. Men det är inte därför man skriver sådana här kontrakt. Hade Rangers låtit honom bli free agent nästa sommar hade man utan tvekan förlorat honom. Och det finns inte många klubbar i ligan som har en mer spännande framtid än just Rangers nu, tycker jag. Mika har minst 5 säsonger kvar på toppnivå, och det är hans rutin och ledaregenskaper de nu bygger omkring. Och får vi se det bästa av Shesterkin om Adam Fox fortsätter på den inslagna vägen och Kapo Kakko får sitt stora genombrott, ja då tror jag Rangers är ett topplag i Eastern Conference. Skulle de dessutom kunna knyta till sig Jack Eichel längs vägen, ja då utesluter jag faktiskt inte att de kan vara med och slåss om en Stanley Cup framåt våren.
Tack så jättemycket Peter Sibne, eliteprospect.com alltså, och alltid lika skönt, och man fastnar och målas in i Peters värld när han pratar om det där. Vad säger du om det han kommer fram till när det gäller Vancouver och Rangers, Erik?
Ja, det är som alltid vidunderligt vackert och intressant. Det är hög densitet på innehållet, och jag säger som man gör på Twitter, plus 1 på den. Jag tycker att resonemanget är klockrent, och att kraven nu såklart är skyhöga. Så att det gäller verkligen att Elias håller sig frisk. Jag var inne på det tidigare i vårt premiäravsnitt för den här säsongen, att när han kommer bli matad av en fräsch Oliver Ekman Larsson och inte hemma som någon skadeproblem, då är Elias Pettersson för mig den som kommer vinna den svenska poängligan och också vara med där topp 10 tätt följd av Mika Zibanejad. Så han har ju den potentialen, och jag tror det kommer lyfta rejält både för Elias personligen och även för Canucks den här säsongen.
Finns det mycket likheter, tycker du, Håkan, mellan de som spelar, Mika och Elias?
Nej, det skulle jag väl inte påstå. Den ena är kraftfull, rätt så stor, stark, så är ju då, och det är Mika då som Zibanejad, så är ju Elias en spelare som är mera finess, teknik, bägge två jättebra skott självklart, ja. Va? Men just spelmässigt och hur de liksom attityd, kroppshydda och allting sånt där, då är de ju rätt olika. Sen har ju faktiskt Elias inte gjort något större väsen av sig på centerpositionen i Vancouver än så länge, va? Men det är ju det vi väntar på, det är ju det som ska vi egentligen få honom att generera de här poängen i både 5 mot 5 faktiskt framförallt, va? Istället för bara 5 mot 4.
Men om man pratar den absoluta toppen här, Håkan, av världsspelare, vem ser du har möjlighet att ta sig in om vi skulle prata om världens 5 bästa hockeyspelare till exempel, av dessa båda herrar, Pettersson, Zibanejad?
Ja, självklart, Elias har ju tiden framför sig på ett annat sätt än Mika, även fast han har ett 8-årskontrakt och så klickar in nästa
år. Ja, precis.
Men alltså, omgivningen är ju ofta det som hjälper en väldigt mycket, och där är ju Mika, tycker jag, har lite större förutsättningar där med Panarin, med Fox, Nisse Lundqvist ska vi inte glömma där, vad som kan bli en ny Fox egentligen. Så att, och sen Kreider som är då också inkört tillsammans med de där tre. Så att, det känns väl egentligen som att om vi bara tittar på den här säsongen så tror jag Mika har större potential att breaka på så hög nivå som möjligt, medan Elias kanske kommer snäppet under honom.
Ja, för vi har inte glömt bort det här att vi leker ju allt med våran världsranking här via Play Hockey Podcast. Ska vi göra den här säsongen också? Och det är klart att man går in i säsongen med världsranking också, Erik. Om du tar topp 5 nu från 5 och fram då till position 1, hur ser den ut just nu över världens främsta hockeyspelare?
Jag blev så glad när jag fick det här uppdraget igen. Det kändes som I come alive again, som, vad var det för grupp, Coldplay som sjöng det på en Super Bowl. Jag tycker det är härligt att NFL är igång också, by the way. Men på femte plats på världsranken just nu, det är den stora katten, Andrei Vasiljevski. När en serie ska hem, då spikar han igen. Han var ju fenomenal i Stanley Cup-finalen och en av de största orsakerna till att Tampa kunde vinna för andra året i rad. Och det var ju också, trots en knäskada, så var han dominant. Viktor Hedman, världens bästa back. Han är nyopererad nu. Han har kört bra med fysen. Och han är redo, enligt egen utsago, att spela på toppen av sin förmåga. Så han är på fjärde plats, är med som bästa back. På tredje plats, han som styr det här sanslösa powerplayet från sin position vid cirkeln, Nikita Kucherov. Självklar plats, och ni minns den här presskonferensen. Bara det gör ju bara att han får vara med på den här listan efter finalen, men också hans prestationer på isen. Men han har ändå två killar framför sig, Nathan MacKinnon som The Wizard, som jag brukar kalla honom, som kombinerar den här extrema farten och kraften med sanslös teknik och spelsinne. Tyvärr så är han fortfarande några snäpp bakom den löjligt dominanta, för att citera dig Niklas, Connor McDavid. Ja. När han spelar med raketmotorerna är på, då är det ju nästan overkligt. Då är det ju som att se en ungdomsmatch när någon är lite överlägsen de andra, som det kan vara ibland när man är 10, 11, 12 år. Så är ju McDavid när det stämmer för honom. Så han är fortfarande där uppe i toppen i den individuella världsranken. Två bubblare också, Patrick Kane i sitt Chicago, han är fortfarande väldigt bra. Vi kan kanske prata lite mer om Chicago sen. De har något fint på gång. Och Auston Matthews, den fina målskytten. Tyvärr har ju Matthews en skada, läste jag nu. Så att det är inte säkert att han kan vara med i säsongspremiären. Han var ju hämmad i alla fall av sin handled och opererade den under fjolåret. Ändå stängde han in mål. Men just nu är det Vasiljevski, Hedman, Kucherov, MacKinnon och McDavid på världslistan.
Ja, inga dåliga lirare det, och det är nästan, som du säger, det är overkligt när man ser McDavid. Han har ju dragit upp ångan rejält, att man kan hålla den nivån mot alla de andra spelarna som är på en sanslös hög skicklighetsgrad om också, Håkan. McDavid och den här säsongen, vad förväntar du dig?
Ja, inget annat än som vi inte har sett tidigare, väl? Men lite till. Ja. Det är ju så egentligen. Du får betalt egentligen för vad du ska prestera, inte vad du har presterat nu för tiden. Så att många gånger så är det ju så att man läser in då, som sagt, de framtida prestationerna. Så att jag tror att, och dessutom behövs det ju, va? För att ska Edmonton då komma ur den här arven och komma lite längre än bara till ett slutspel, så ja, då måste han leda ännu mer, men han måste framförallt se till att få med sig alla medspelare, va? Och då innebär det väl att han måste ställa lite högre krav och lite kanske mer delaktig på träningen och få fart på folk då, för att det ska funka riktigt. Och det är möjligt liksom, Puljujärvi har blivit lite äldre, du får till lite nya spelare, de har ett lite bräckligt försvar självklart, Edmonton. Klevbom kommer ju saknas där enormt, alltså. Larsson är ju borta också nu mera, så att Nurse kanske inte håller, och målvakterna har man ställt lite frågor för tidigare och fått dem besannade, så att det finns ju håligheter där. Men en ledare, och vi pratar ju väldigt ofta om Pittsburgh och deras ledarskap där med Crosby spetsen, va? Det, där är det ju på något vänster, det är det man förväntas av att McDavid ska klara, att få med sig ett lag, att rycka med sig spelare och utvecklas parallellt med honom för att göra laget så mycket bättre. Så att det är väl egentligen den målstocken man kan sätta upp egentligen för McDavid i framtiden. Det är liksom att han ska egentligen kunna spela på ett sånt sätt och vara den nya Crosby, skulle jag vilja påstå, för att han ska kunna bli riktigt, riktigt lagstor, om man får kalla det så.
Ja. Kan vi få se, tror du, McDavid och McKinnon i samma kedja i OS?
Ja, varför inte? Det är väl ingen omöjlighet.
Ja, vilket lag de kommer ha. Vilka plockar de ut nu? Det var Crosby, McDavid och Pietrangelo var det också, va? Som fick de här tre första platserna.
Ja. Jo.
Det kan inte vara svårt att spela släpande center mellan McKinnon och honom. Ja. Det kommer rätt naturligt.
Ja, du hinner inte ens med det i alla fall.
Ja. Ja, alla kan göra comeback.
Men det är bara en sån här liten fråga som bara poppar upp i min skalle där, Erik. Om du sitter och skulle få välja, nu hade du Vasilevski. Du vet vad han har gjort i slutspelet två gånger om nu. Vinnare som han är. Du har honom på femte plats. Om du fick välja på honom och McDavid, du fick plocka en spelare till ditt lag, du byggde Seattle till exempel, vem skulle du ta av de två? Vasilevski eller McDavid?
Oj, det är så många. Om du ser till ekonomi, någon som ledare för franchisen och sälja tröjor och skapa intresse, då hade jag tagit McDavid. Men ska jag skapa ett lag som har förutsättningar att vinna, och Håkan beskriver det bra, för hockey är ju en lagsport, det har vi pratat om många gånger förr, och det gäller att göra sin omgivning bättre och på något sätt ställa krav på ett smart sätt så att alla blir bättre, inte bara skina individuellt hela tiden. Så att jag hade nog faktiskt, om jag hade varit GM, då hade jag valt Vasilevski, så hade jag gått ner på isen en gång i veckan också och nött lite detaljer med honom.
Ja, det behöver han, menar du?
Jo, alla. Även den bästa behöver utvecklas, Niklas. Det är det
klart.
Som är så roligt med att hålla på med idrott.
Det är klart. Men det handlar om laget före jaget. Det vet vi. Och det är väl därför Håkan har valt att han ska följa Islanders lite extra den här säsongen, Håkan. För det är ett lag som väldigt många tror kan gå oerhört långt den här säsongen. Vad är du mest nyfiken på när det gäller Islanders den här säsongen?
Ja, det är väl egentligen om de lyckas kliva upp ett steg till. De har ett mål från att gå till final, va?
Mm.
Och det är självklart så att det är en liten men rätt svåröversteglig, eller svårt steg att ta sig över den lilla tröskeln, för att det är många som kan slå ner på vägen fram. Men alltså, de har den bästa coachen i ligan, det tror jag många är överens om med Trotz, va? Jag tror nog många också skulle vilja säga att inte bara har den äldsta men kanske den bästa och smartaste general managern också. Sen har de inte de där riktiga superstjärnorna. De har varit bra med Eberle nu då, som har varit rätt så bra tillsammans med Barzal där, va? Men där får de in han Wahlström då, som är högerskytt och kan också komma in. Då har Dobson som har kommit in på backsidan istället för att kanske ta större plats då. Och sen har du Shara som får vara lite mentor för honom. Så att det är så många såna här små smarta drag som de gör som inte syns eller någonting, men som jag gillar verkligen. För det visar att man dels är väldigt god hantverkare i ledningen och att man har insett sin position i hela matledet där. Att de är inte New York Rangers, de kan inte gå efter de största, dyraste, bästa spelarna. Utan de är lilla kusinen på landet, både bokstavligt och bildligt talat här, som måste arbeta på sitt sätt. Och det har de gjort för jäkligt bra. Nu får de nya arena, de har ett lag på vägen upp, de har några av de bästa spelarna i andra rundan, om man säger så, med Pellick och Pullock och målvaktssidan och Barzala, Beauvillier tycker jag också, som är kanonbra. Så att jag har varit under nästan alla år som Trotz har varit där, så har jag gillat Island och så sett den utvecklingen de har, och de spelar en ishockey som jag gillar framförallt.
Det ska bli intressant att se vad de kan hitta på Islanders.
Får jag koppla på en snabb grej, Nick? Både Anders Nilsson, som vi ska prata om med i studion, han är ju vän med Robin Lehner. De kamperar ihop i Buffalo. Och Lehner drog ju sen till Islanders. Och Robin säger att det är det absolut bästa försvarsspel du kan ha som målvakt. Så Sorokin och Varlamov, som ju är tandemduo fortfarande i Islanders, de ställs inför, de vet ungefär alltid varifrån avsluten kommer att komma. Och det tillskrivs ju jättemycket Trotz och hans stab, att de styr upp ett sånt system som gör det enkelt för målvakterna. Och det som Håkan säger, alltså, de har åkt ut två år i rad precis i stort sett på målsnöret mot det laget som sedermera vann hela Stanley Cup, Tampa Bay Lightning, så kan de bara ta sig förbi Tampa, då ligger vägen öppen att möta till exempel Colorado i en final. Och har man den strukturen och att alla köper in sig i rollerna som trots lyckas skapa, då är de ju en riktigt vass contender för att vinna. Och kan då de här namnen som Håkan nämner, Wahlström börjar ju ännu lite mer mål, Anders Lee tillbaka skadefri, han var ju borta där i slutskedet i matcherna mot Tampa, och att Barzal gör rätt med utan puck som trots har fått honom att göra, men kan bidra ännu mer framåt, då är det ju ett lag som definitivt kan vinna Stanley Cup. Och sen sista brasklapp, John Cooper sätter jag som den bästa coachen. Vi får gratta till hans kontrakt också, nytt 3-årskontrakt med Tampa, 5,5 miljoner dollar per säsong ungefär tror jag han skulle få. Och det är ju den coach som har suttit längst på posten hittills av alla 32 lags coacher.
Ja, det är bra att du fångar upp det mesta. Väver på dig, Erik. Du ska väva in ditt lag alldeles strax också. Men Håkan, skulle du kunna sitta och titta 82 matcher med Islanders under säsong? Många känner ju så här bara, Islanders, så blir det bara lite nästan tråkig stämpel på Islanders. Hur orättvist är det?
Vad är det som säger att jag inte ser dem 82 gånger om året då?
Ja, det vet jag.
det
var ju som Linus Hugosson, för detta NHL-timmen som numera är på ishockeyförbundet. Grattis till det jobbet, Linus. Som alltid väljer ett lag i NHL som man ska se nästan alla matcher, tror jag att han gör. Han valde ju Buffalo i fjol. Det var nästan slut efter typ 10 matcher. Bara, han var ju tvingad att se det sen därefter.
Och något år innan hade han ju valt Colorado. Det var ju den säsongen de tog 48 poäng eller vad det var.
Ja. Men vi sätter dig på Islanders lite hårdbevakning den här säsongen, Håkan.
Ja, men då kan jag säga, jag kan ta Islanders, det är inga problem. Alltså, men jag kan också ta Carolina, va? För att det är två lag som jag tycker spelar ungefär på samma sätt. Bygger sakta men säkert, tar steg för steg, inte för fancy, bra coacher som på något vänster går att jämföra oss liksom i laget först, alltid sånt där. Så att om jag tar Islanders och Carolina så kan jag återkomma då efter 164 matcher, får du mitt lilla beslut sen.
Ja, men gör det. Jag plockar Colorado, jag har lite extra koll på dem. Jag vet att du tar ett annat lag på C, Erik.
Ja, jag gör det. Jag kommer självklart följa svensk lag, alltså som har många svenska, som New York Rangers nu då och även Vancouver. Men Chicago Blackhawks, jag har till och med suttit och sett deras försäsongsmatcher, och att se Jonathan Taves tillbaka, han fick ju hela förra säsongen förstörd en sjukdom där hans immunförsvar överreagerar hela tiden. Men han är tillbaka framför målet i powerplay. Där kan vi visa detaljer. Och på ena kanten har vi Patrick Kane, den andra Alex DeBrincat. Och sen då nyförvärvet Tyler Johnson från mästarna Tampa. Och Seth Jones då som kom ifrån Columbus. Och de ser så här läskigt vassa ut i sitt PP. Påminner väldigt mycket om det som Tampa gör. De hittar pass. Hedman styr där uppe i Tampa. Men Seth Jones har kommit in fint. Och sen Patrick Kane, Taves framför. Tyler Johnson i mitten ungefär som Braden Point. Och sen har vi då DeBrincat på andra sidan. Lite som Stamkos gör i Tampa. Så håll ögonen på dem. Vi har Fleury som förstärker i buren då. Vessina vinnaren 2021. Och sen då Erik Gustafsson som gjorde en tryout också i New York Islanders. Fick inget kontrakt så han skrev på. Och vi vet att Erik trivs väldigt bra i Chicago. Hade fint samarbete med bland annat Patrick Kane. 800 000 dollar per säsong får Gustafsson. Så att jag tror Chicago som var en dynasti där 10, 13, 15. De har något riktigt intressant på gång också. Ja.
Hur tror du den känslan är med Erik Gustafsson där? Mycket trevlig kille som man ju har följt genom åren. Men du vet, när man pendlar fram och tillbaka. Man lämnar ett lag tillbaka till ett annat. Nu står han där i Chicago och nyår. Det är ju Carlton som fortfarande då basar över Chicago som ju hade Erik tidigare också. Hur tror du den situationen är, Håkan, när man inte får någon trygghet?
Ja, framförallt vet man att man kommer till en klubb där de vet vem man är som person. Jag tror att det är svårt att verkligen försöka göra ett intryck och sätta ett avtryck dessutom när man hamnar då i Canadiens på ett sätt där man har egentligen en rätt så liten kostym i det stora hela, för att du ska in 6, 7, 8 minuter per match och du ska hela tiden producera. Det kravet är inte så lätt att ha på sig i den här ligan, framförallt inte när du inte har spelat det in, kommit in på samma nivå som alla andra med förutsättningarna, kanske hittat en position ute i både civila livet egentligen med familj eller liknande. Så att Jag tror att det är väldigt skönt att komma tillbaka till något ställe där man har varit förut och känna att jag behöver inte ta alla de här stegen på en gång, utan vissa av dem har jag redan gjort och jag är inne i organisationen på många sätt och vis. Och kan koncentrera sig bara om att bli bra på hockeybanan, för att han är i det skedet, Erik Gustafsson nu. Det är lite make it and break it igen för honom egentligen, om han ska ha en vidare NHL-karriär med det här stoppet i Chicago, skulle jag vilja förutspå.
Men man bara fundera lite, det var ju som Sörensen som kom hem nu till Djurgården och det blir jätterubriker och det blir garanterat en jättelön också. Jag tänker på sånt som Fredrik Claesson också då, som kör vidare i en underskymd tillvaro. Hur mycket funderar de på att komma hem, tror du? Och få en framträdande roll, få spela boxplay, powerplay och hamna i centrum. Skiljer det så mycket pengar?
Det är rätt kul. Ja, det skiljer ju jättemycket pengar, det får man utse. Men kanske inte nettomässigt. Och tittar då på antal år man ska spela vidare, hur lång karriären, hur man räknar att man ska hålla på till 36, 37, 38 eller vad. Alltså är det det som skiljer Sverige och Nordamerika rätt så bra? Även om du hamnar i Ryssland eller Schweiz så har du mycket större nettopeng där. Men titta på sådana som Patrik Nemeth till exempel nu, som hamnar i Rangers som någon form av mentor åt Nisse Lundqvist då, som harvar sig fram, är en bra spelare, inte stjärna, inte risk att åka ner i farmalaget, utan har ett bra jobb som han kan ha då, sig. Jag kan tänka mig att i slutändan så har han gjort 10 år i NHL, och har gjort 10 år i NHL så är det bara att applådera, för det är en fantastisk hockeykarriär egentligen. Ja. Även om de var tvungna att byta arbetsgivare vid något tillfälle. Så att jag har stor förståelse för alla som vill ha kvar och ta chansen så länge som möjligt, för att det är ändå, det är stenklart den bästa ligan i världen där de bästa spelarna är. Så att alla dagar i veckan skulle jag ta den chansen.
Mm, och det är intressant att koppla på det. Nemeth och Lundqvist har ju samma agentfirma, Four Sports, som säkert har lagt ett gott ord för just det här mentorskapet som kommer betyda mycket för prins Lundqvist. Kungen la ju plocken på hyllan för gott, tvingades göra det, Henrik. Och häftigt att hans tröja ska upp i taket. Joel kommer vara på plats också och vi kommer självklart sända från Viaplay. Kan det bli studio då också, Niklas?
I New York?
Ja, i Madison Square Garden. Nej, men vi kan väl köra studio hemifrån?
Ja, det är
möjligt, tror du?
Det är säkerligen möjligt. Det är väl en av de stora händelserna på många år med svenska
ögon. Kan du inte köra från Avenyn då?
Ja, från Avenyn. Ja. Ja, exakt. Varför inte? Jag tänkte på prinsen. Prinsen av New York. Det är ju Niklas Sundström, var det inte det?
Ja.
Eller hur?
Mm.
Ja.
Sanne.
Vi kör inte från Örvik. Ingen studio i Örvik. Nej, det hoppar över. Nej, vi tar bara Avenyn.
Men 28 januari, det är klart att vi kommer hårdbevaka den ceremonin när Henrik Lundqvist tröja ska upp i taket. Och brutto eller netto, hur viktigt är det, Erik?
Brutto, det är så en klassiker. Vem var det som sa det?
Burakovsky.
Burakovsky, va? André Burakovskys pappa Robert Burakovsky. Vad var det han sa, Håkan?
Ja, det var någonting.
Ni pratar om brutto och netto, jag fattar ingenting.
Jag skiter väl i det, bara få mina pengar. Det var något sånt där, det var ju helt underbart. Det är underbart att man får förtydliga nu också Robert, Andrés pappa. Vi har verkligen kommit till den tiden nu när det börjar segla iväg på åren på oss och på många av de här som vi följde med de där ögonen på den tiden. Men härligt är det. Du, är på tal om fylla kostym, finalisterna från i fjol, Montreal, har ju sannoliken något att fylla nu när Carey Price kommer vara borta. Hoppas han är tillbaka så snabbt det går, framförallt, och kommer tillbaka till ett värdigt liv. Det är lite mental ohälsa som gör då att stjärnkeepen är borta. Vad kände du när du läste det, Erik, om Carey Price?
Jag blir väldigt berörd för det första. Så på Instagram, hans fru la ut en jättefin text med Carey och barnen, att Carey har bett om hjälp, han med det här assistance program som NHL, så det är ju rehab, ungefär det som Robin Lehner också gick igenom, och jag har ju själv berättat att jag har bett om hjälp när jag behövde i mitt liv. Och det som gör mig berörd är ju att det nu kommer så många som lyfter på masken, som visar att det är människor där bakom. Även om du kan vara en av världens bästa idrottsmän eller idrottskvinnor, så kan du brottas med väldigt tuffa psykiska utmaningar och ibland hamna i missbruk. Så att jag säger som du, jag lägger också till att ta den tid det behöver. Det är mycket viktigare att man gör en rehab ordentligt och stanna kvar tills man känner att nu kan jag tillbaka och hantera en stressande miljö. För det är ju enormt stort steg att be om hjälp för det första. Och det finns ju bra hjälp att få. Och Robin Lehner är ju den största förespråkaren för det här just nu. Att psykisk ohälsa, hur stor del det är. Hur många som egentligen mår dåligt. Och vi tre, vi är alla fostrade under en tid när man skulle bita ihop och inte visa någonting. Och det är ju jättebra på isen. Men utanför isen så är det en helt annan sak. Så jag är glad och också berörd att Carey Price har bett om hjälp och hans familj stöttar honom, och vi önskar ju såklart all lycka till, och det får ta den tid det tar att komma tillbaka till sig själv. Och kan han bedöma att han inte kan komma tillbaka och stå i mål, då får han vara tacksam för en magisk karriär, och hälsan och familjen är mycket viktigare.
Men det här med psykisk ohälsa, ofta så gnäller man ju, och det är lätt alltid att slänga skit mot SHL och Hockeyettan, Hockeyallsvenskan, NHL och alla ligor och förbund och sånt. Men jag måste säga att jag är imponerad över hur typ NHL arbetar, och att det finns de här vägarna, att de hjälper när någon har ett missbruk, när det är psykisk ohälsa, att de har ett program för det. Jag tycker det är väldigt respektfullt. Jag vet inte hur det är med sånt hemma, Håkan, har du koll på det?
Ja, det finns klara vägar för SHL-klubbarna hur de ska behandla såna här saker. För det är ju som sagt, det är en arbetsplats, och det här är ju då en personalfråga, va? Så det finns rätt så tydliga linjer för hur man ska arbeta. Och det finns också både företag och allmän läkarvård som tar sig an det här. Så att det är uppmärksammat i Sverige också. Det som är lite svårt är ju... Det är ju den här rubriceringen, psykisk ohälsa, vad det är egentligen. För den kan ju vara lika mycket stor som vanligt, får man säga så. Vanligt beroende då, med alkohol eller droger. Det kan vara piller, det kan vara sjukvård.
Spelmissbruk.
Opiatiskt spelmissbruk. Alltså, det finns så många olika kriterier inom det här psykisk ohälsa. Vilket gör att det är ett mycket större område än vad man kanske tror när någon säger psykisk ohälsa. Det behöver inte vara att man har prestationsångest eller att man inte kan sova. Utan det är tyvärr ett väldigt, väldigt brett och vitt område som gör att det är lätt att feltolka det här. Så att jag skulle vara mera... Det skulle vara nyttigare, tror jag, om man egentligen rubricerade upp det. Det vill man ju inte för patientsäkerhet och arbets... Och personalfrågan, utan man vill ju ha det här väldigt lite hysch-hysch men ändå öppet. Förstår du vad jag menar? Man kan liksom inte alltid prata i raka ordalag om det här problemet, men jag tror att det skulle vara ännu mer nyttigt att säga det. Har man ett beroendeproblem, ja, då är det den här drug and substance avdelningen som man är, eller är det psykisk ohälsa, eller är det skador som på något vänster har opiater och tabletter, som sagt, så är det ett problem. För att jag tror att det blir ändå svårare och svårare för folk att förstå vad det är egentligen som är det jobbiga i de här kretsarna. För att fortfarande så är man inne i det där att det är bara bita ihop och kör. Bite the bullet, sa man ofta förr i tiden när det hände någonting, va? Det var inget snack om. Hade du en fot som var stor som en fotboll, så var det bara att tvinga ner den. Hade du ont i huvudet efter en hjärnskak, så var det bara att köra. Aha. Så att det finns som sagt ett mycket, mycket större medvetenhet idag. Och jag tror nog att det skulle vara ännu mer nödvändigt att få ut det lite mer specifikt vad det är för problem som folk har.
Det är därför
har.
Robin Lehner har varit så viktig. Han är pang på och berättar. Det är samma Jonathan Drouin, för att koppla på till Montreal, som inte var med i finalen. Och han har ju beskrivit i efterhand att han hade svår ångest, kunde inte sova och började må sämre och sämre. Och det var därför han tog ett break från hockeyn och tog hjälp av terapi. Och det är som den här tystnadsplikten som gör att organisationer kan ju inte gå ut och specificera. Men individerna själva, Lena, Drouin, vi får se hur Price kommer att hantera det här när han kommer ut på andra sidan. Men just att det sker en förändring, och att det här bite the bullet-kulturen som vi är fostrade i, att det förändras, är ju otroligt viktigt för den psykiska hälsan i stort. Och det blir ju verkligen förebilder, de här killarna som Robin Lehner och till exempel Carey Price.
Så som får veckans applåder i via Play hockeypodcast nummer 324. Om vi är klara? Nej, det är vi inte. Vi ska över till svensk ishockey igen om en liten stund.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Via Play Hockey Podcast nummer 324 där vi har pratat hockeyettan, världens bästa hockeyliga NHL. Och kommer in på SHL också och se om vi hinner med lite hockeyallsvenskan också. Tiden går ju snabbt när man har kul och vi spelar in podcast. Erik, hur går det med pingisbordet hemma förresten?
Ja, jag vill tacka alla kära poddlyssnare. Ingen har avslöjat för grabben att han skulle få ett pingisbord. Och vi anställde två händiga. En snickare, Christian, och sen så Yvons kusin Anders Tuvesson. Så de är ju superhändiga. Och sen jag då som en assistent. Så det tog drygt 2 timmar så hade vi skruvat ihop det. Och det har blivit en supersuccé. Det spelas här varenda dag. Och ni vet hur kul.
Du förstår vad viktigt det är med det här med utveckling. Assistent, på min tid när jag växte upp, det hette det hantlangare i den branschen.
Okej, ja tack. Ja, men jag var hantlangare. Och fick ha lite snickarbälte faktiskt. Men riktigt kul att det är på. Jag ska utmana dig, Gide. Du är vass i pingis. Men även Holmgren på Via Play-mästerskapen. Jag tror att jag har en chans nu. Jag känner att skruvarna börjar sitta.
Ja, de gör det va? Ja, jag kan tänka mig det. Jag är för dåligt på stort bord. Jag har bara sådana jättelitet här. Men jag får inte plats med stort där. Lilla är jag bra på. Det blir inte så mycket skruv där. Det passar mig. När det blir skruv då är jag chanslös. Du, på tal om skruv. Det tog du ju verkligen i Ängelholm när du var på besök, när det var dags att öppna upp hajtanken igen. Det var sådant liv så att du fick lite feeling, Erik. Tog upp telefonen och spelade in det här. Hajtanken när det verkligen intensifieras inför match Skånederby som det var Malmö på besök, passande nog. Den där stämningen som var där, Erik, nu hörde man ju hur det lät där, men hur elektrisk var den egentligen när du var på plats?
Jag står där på mediehyllan, jag var faktiskt bredvid Johan, Mr. Mad Hawk, en annan hök, alltså Svensson, och hade många intressanta diskussioner, men han såg tagen ut. Han stod och spelade in också till deras podcast, han och Sanne Lindströms, och jag faktiskt grät glädjetårar, för det var på något sätt, var det som en symbol att vi är tillbaka till någonting som vi har saknat så mycket, att människor kan komma och gå på ishockey och sjunga ut sin passion och göra det tillsammans. Så det var ett rörande ögonblick, och jag tycker Staffan Kronvall beskrev det fint där när han kommenterat. Det fanns ingen plats på jorden hellre han skulle vilja vara på än just den stunden och få uppleva. Så det var bland det häftigaste han hade upplevt i sin hockeykarriär, och han har ju vunnit VM-guld och varit stjärna i KL, och jag måste säga att det var bland det finaste jag också upplevt. Och Sen blev ju derbyt, blev ju allt man kan önska sig. Matchen svängde, det var dramatik och till slut så drog hemmalaget det längsta strået.
Ja, coolt såklart och så stora ord. Hur ska man sätta in den här duellen nu då? Slaget om Skåne som vi alltid döpte den till när vi jobbar med de här båda lagen i Hockeyallsvenskan. Södergren, om du skulle ha en topp tre lista över de hetaste duellerna nu i SHL, hur skulle den formeras?
Ja, jag vet inte om den går in faktiskt på min lista. Den är nog liksom en fjärde, femte plats. För självklart, rivaliteten, den har ju funnits där lite. Men styrkeförhållandena vet jag inte riktigt om de är i paritet med håsen runt då, Länsderbyt eller vad det ska kallas. Jag skulle i sådana fall hellre se Rögle-Frölunda som en sån här liten... ska vi kalla det en brottningsmatch om vem som ska regera på södra västkusten, om vi får kalla det så. Det är det laget som egentligen Rögle är ute efter att egentligen klättra förbi, skulle jag vilja påstå, både med organisation och ungdomssatsning och hela paketet, va? Men framförallt på vägen fram till ett eventuellt SM-guld då. Och sen finns det ju två andra klassiska, va? Och det är ju faktiskt, jag tror de strålar väl ihop i kväll redan. Leksand-Brynäs, återigen. Där är ju styrkeförhållanden lite annorlunda än vad de var tidigare åren. Som sagt, Leksand ser ju mycket bättre ut än vad Brynäs gör nu. Men på något vänster är det, för mig är det där två av de lagen som kommer precis bakom Djurgården i klassiken. Ingen reaktion?
Jag satt bara och kollade. Leksand möter Brynäs på torsdag, för de spelar i Champions Hockey League ikväll tisdag. Men ja.
Ja.
Vilken är den hetaste? Djurgården mot?
Nej, jag är faktiskt den. Jag låter den ligga lite. Jag tycker faktiskt det som har blivit ett stormöte nu för tiden och som är förbannat irriterande på varandra, det är faktiskt Skellefteå och Luleå.
Ja.
Jag gillar den där Norrlands derbyn av lite, för det är på någon vänster, det är kargt, det är tufft, det är iskallt mot varandra, va? Och som sagt, det finns inte någon form av, alltså det finns ingen behov av att markera sig i form av tabellen, utan inbördes möten är en viktigare tabell för dem i slutändan. Det är ungefär samma sak som man sa förut när vi pratade om hockey-VM, va? Det är liksom att Finland kan aldrig vinna, räcker om de slår Sverige i hockey-VM, ja. då är de mest, det här är på något vänster, det gör samma om Skellefteå vinner eller Luleå vinner, för de gör ju inte det, Luleå för det mesta, ja. Så att då räcker det om man vinner Norrlandsderbyt, så då har man liksom vunnit någonting i alla fall.
Ja, men jag skulle nog ha med Skånederbyt, jag skulle nog faktiskt ha det som hetast nu. Det kommer ju bli tryck och fullsatt nere i Malmö också när de reser dit sen, gissar jag. De har blivit de antagonisterna.
Jag skulle
slänga på Frölunda-Färjestad också.
Ja, Frölunda-Färjestad. De är flera matcher.
Nej, men jag frikopplar Frölunda från Rögle tills vidare. För att eftersom jag har levt både med rivaliteten Luleå-Skellefteå där uppe under många år. Men även då Rögle-Malmö. Så det är ju ända från att de är små så skapas ju den här på något sätt hatkärleken och rivaliteten. Och alla de här killarna, Ted Brithén, Everberg och hela det här gänget som... unga Rögle-killar som mötte Malmö, de har ju mötts hundratals gånger. Och sen då bröderna Sylvegård med flera. Och det intressanta var ju att Ludvig Larsson som fostrades i Malmö men spelar i Rögle nu. Det var han som avgjorde derbyt. Så att jag skulle säga att för mig just nu, Djurgården-AIK, det var ju sanslös stämning och otroligt häftig rivalitet. Vilket du, Håkan, det märker man varenda gång du pratar om AIK, att det är en liten kil där alltid. Men just Skånederbyt...
Det är inget Stockholmslag, de är från Solna.
Ja, just det. Men Skånederbyt är ju just nu det överlägset hetaste i Sverige, tycker jag. Tätt följd av Leksand-Brynäs och Skellefteå mot Luleå.
Ja, men det behövs, och det behövs det här trycket på de här matcherna som skapar lite extra stämning och får lite infekterad stämning. Så var det på slutet också, det small ju rejält där nere vid ena kortsidan när Rögle precis då hade vunnit. Fortsättning följer såklart. Så gör det ju med blågula och ögon också, det är inte bara fotbollen vi håller koll på. Kul att det går bra för Sverige, hoppas de besegrar Grekland ikväll tisdag då. Vi spelar in den här podcasten på eftermiddagen tisdag. Senare den här veckan så ska ju Garpenlöv plocka ut en bruttotrupp till OS också. Det är sannolikt inte helt enkelt eftersom man inte vet om det blir NHL-spelare. Det ska ju bli, så är det ju sagt. Men Skulle någonting hända där så får han ju plocka spelare från Europa, vilket gör det lite svårt för honom. Men den här OS-truppen som Sverige kommer plocka ut, och vi säger nu att det blir med NHL-spelare bara, Håkan. Hur bra står sig Sverige mot övriga nationer? Prispall?
Jag tror vi är faktiskt i fjärde, femte position skulle jag vilja påstå.
Oj.
Alltså du har Kanada, du har Ryssland. Självklart så måste du liksom lägga Sverige på egentligen samma nivå som USA. Finland. Så att, alltså det är ettan, tvåan tror jag, den är inte så svår att hitta. Va? Men sen är det 3, 4, 5 där. Där är det getingbo faktiskt. Så att jag skulle inte vilja sätta Sverige som en klar medalj, eller klar medaljist. Men vi är definitivt med och slåss om någon plakett där. Det är vi.
Det känns ändå lite konstigt att vi är med och slåss om det. Sverige brukar ju alltid vara en av favoriterna. Finalen 2014 senast när NHL-proffsen var med. Är du inne på samma spår som Håkan, Erik?
Ja, jag är det så tillvida att på pappret så tycker jag att Kanada, Ryssland, USA har de vassaste lagen. Men precis där bakom sen så kommer ju Sverige. Och mycket står ju och faller med de bakre regionerna. Så Robin Lehner, Jakob Markström, det måste ju vara femstjärniga insatser. Och sen så att Viktor Hedman, Brodin, Oliver Ekman Larsson, John Klingberg, Hampus Lind och Mattias Ekholm. Bubblar Erik Karlsson. Är han helt frisk och i fint slag, då är ju han såklart aktuell. Rasmus Dahlin, frågetecken kan det bli. Men just backsidan kommer ju att vara absolut femstjärnig. Det gäller att målvakterna håller det också då. Och sen är det att vi måste få leverans framåt. Lyssna på den här tänkta första kedjan. Mika Zibanejad, Elias Pettersson och Filip Forsberg på kanterna. Sen har vi ju den här connection som vi kommer ihåg från VM 2017 när de vann guld. Niklas Bäckström och William Nylander skulle kunna flankeras av till exempel Gabriel Landeskog. Så att det finns ju, jag rabblar inte hela laget. Patrik Hörnqvist tycker jag självklart ska vara med och stå i mål, eller stå framför målet i powerplay och vara med sin energi också utanför isen. Så Sverige kommer få ett riktigt vasst lag, men på pappret är ändå Kanada och Ryssland något bättre.
Vad tänker du kring det där med backpar, kedjor och sånt, Håkan? Och framförallt målvakter. Hur tycker du det ser ut på målvaktspositionen för Sverige?
Jag tycker vi är likvärdiga faktiskt. De andra nationerna, alltså Kanada, har inga lysande keeprar längre. De som dominerar på världsfronten, det är Ryssland faktiskt med målvaktssidan. Ja. Så att de ligger lite före där. Backsidan ligger Sverige topp på, som sagt. Mm. Det vi har lite problem med, det är kreativa forwards. Vi har inga forwards som egentligen är leading actors i sina lag, som är de som alltid producerar eller hela tiden driver tempot både i powerplay och i 5-mot-5-spelet. Utan vi har lite medgörliga, snälla svenska spelare som ställer in sig i ledet, som är väldigt lojala och det, som kanske inte riktigt tar för sig det de kunde, va? Alla poppar, alla sudden och sådär. Vi har en liten brist där, skulle jag tänka mig. Dels mot Kanada, dels mot Ryssland, men kanske även mot Finland faktiskt i det fallet, som har några liksom lite spetsigare forwards än vad vi har.
Vad känner du över det, Erik, när du hör det just med spetsigheten? Jag tänker ändå det är en kort turnering. Det kommer gå väldigt, väldigt fort. Det gäller ju att pricka rätt lagmässigt. Precis det ni pratade om när ni pratar om era lag, Chicago och Islanders, tidigare.
Exakt, och det är därför man hoppas på att ha någon spetsighet. Att Elias Pettersson, att han ska gå bra skadefri i Vancouver. Mika i Rangers, Filip Forsberg då i Nashville. Under vad de vägrar själva säga ombyggnad. Men de skickar iväg Viktor Arvidsson, som jag tycker ska ha en plats i det här laget också. Och det får ju bli en lagmaskin alltså, som är betongtäta bakåt. Och sen så kan de här, som jag nämnde nu, Bäckström, Nylander, hitta varann igen. Landeskog, som är så skicklig framför mål, kan göra väg för de två spelgenierna. Sen att vi har då en kedja, lyssna på den här kedjan, som ska stänga ner motståndarnas stjärnor. Joel Eriksson Ek, Mikael Backlund, Elias Lindholm. William Karlsson är där också, Viktor Arvidsson, André Burakovsky, Patrik Hörnqvist. Alltså det finns att laborera med, som är så otroligt bra defensiva.
Men för alla
Joel
de här
Eriksson Ek är ju en av de mest avskydda spelarna att möta. Så han kommer ju komma in under skinnet på McKinnon och McDavid då. Så att, absolut att det finns en chans för guld, men Tre Kronor är inte favoriter.
Vilka har du som främsta backpar, Erik? Jag vet att du har pusslat lite med det där.
Ja, jag pusslar lite och där skulle jag vilja se en frisk Viktor Hedman tillsammans med Jonas Brodin. Och Jonas Brodin är ju en av de mest underskattade svenska spelarna genom tiderna. Alltså, han är ju så extremt skicklig på skridskorna och bra defensivt. Så att han skulle kunna täcka upp, så kan Viktor Hedman gå på språng framåt precis när han vill. Det andra backparet, jag tror att Oliver Ekman Larsson kommer få ett otroligt lyft i sin nya klubb Vancouver. Tillsammans med John Klingberg som kommer vara mycket bättre med sitt Dallas. Där har du ett bra backpar. Och sen då Hampus Lindholm, Mattias Ekholm kan vara ett shutdown backpar då, spela mot motståndarnas bästa ofta. Så, och så är det Karlsson då som en joker tillsammans med Rasmus Dahlin, beroende på hur skadesituationen ser ut och hur formen är. Så att det är ju beroende av att Tre Kronor får spelare i absolut toppform för att det ska finnas en chans att ta ädla medaljer.
Sitter du på elitprospekt.com nu, Håkan, och knappar? Eller låter som att eller skickar du iväg fakturan för podden?
Nej, då på 17. Du behöver inte oroa för det heller.
Elitprospekt.
Jag höll faktiskt på att kolla. Jag hade skrivit upp ett lag här förut och jag var lite... Alltså jag hade lite... Det lite tänkande på backsidan, precis som Erik laborerar med lite där. Att det är några av de här killarna som vi kanske trodde skulle kunna vara bra, typ Erik och sådär, kanske inte riktigt är toppen. Och behöver man då istället som kan komma in där? För att det handlar ju egentligen om, som jag säger det, lite... Alltså Garpen, han kom in så var han väldigt mycket prat om att det handlar om offensiv hockey. Man skulle göra fler mål än man släppte in. Sakta men säkert så har han liksom backat lite där och kommer tillbaks ner till att du måste ha ett bra försvar, du måste spela ett säkert försvar, du måste egentligen släppa in så lite mål som möjligt, för att internationell hockey är rätt tuff på den här sidan. När det kommer till ett OS då, så kommer det under 12 dagar och minimala förberedelser och allting, så handlar det om det faktiskt mer eller mindre. Så vad Sverige är beroende av, så är det en gammal, hedlig, defensiv inställning till ishockeymatcher. Och sen får man hoppas att man vinner undanhållet. Man försvarar sig väldigt bra. Och sen när man kommer till de viktiga avgörande matcherna, så ska man ha några spelare som har då, så att säga, den här lilla förmågan att vid rätt tillfälle kunna dra till lite extra. Och då kanske en sån här spelare som Nylander, då kanske en spelare som Mika Zibanejad eller de som har då ledande positionerna kan liksom explodera lite, bara för att rise to the occasion i en final. För att tro att man ska kunna spela ut alla de här lagen under en hockeyturnering, det funkar inte så varje dag, utan du måste försvara dig till en vinst. Lite faktiskt som Tampa har gjort, trots att de har den där spetsen. Men de har försvarat sig till ett mästerskap 2 år i rad.
Men Wisman har ju sagt det, att ett bra anfall vinner man matcher på, ett bra försvar vinner man mästerskap.
Den jäkeln skulle jag anställa direkt om jag träffar.
Eller hur?
Men det är det som är, kommer ni ihåg Sochi, hur defensivt det var? Jag stod ju och muttrade lite där. Att, och vad var det, Kanada? De stängde ju ner Tre Kronor totalt i finalen. Det var ju knappt en målchans framåt. Carey Price spikade igen. Och sen avgjorde de på spetsighet, de här sylvassa, Crosby med flera.
Det var ju du som var
involverad. Jag håller med Håkan där. Det krävs en superdefensiv och sen att några kliver fram offensivt.
Du hade ett VM-lag för Kanada i våras som Gallant hade. Och som då man tänkte, vad fan är det här de har petat ihop? Det är ingen idé att skicka dem ens. De vann VM de också. Bara på just att spela jäkligt bra defensivt. Och sen hade de några spelare som egentligen inte var några stora namn eller någonting, som helt plötsligt bara liksom, de lyfte sig själva och vart stjärnor på den turneringen. Så att, jag som sagt, det handlade, så sa det där ordspråket som det där alldeles just det. Det verkar vara bra jävel.
Jag tror vi kommer få höra det och nu. Så kom inte Erik ge några råd den här gången. Du hade ju avslöjat lite där till Crosby. Han skulle hitta lite nät bakom svenska målvakten. Kommer du ihåg det?
Ja, det brukar jag faktiskt prata om när jag föreläser. Ja. Att han, hej, tack, hjälp och förlåt. Ja. Det lever Sidney Crosby och det är bra ord. Men, nej, men han bad ju om hjälp. Vad säger de svenska målvakter? Och tog lite tid på sig att försöka lyssna vad man kan göra på den och den målvakten. Men,
det där lät ju som en Lalle-text.
Vad är det för
något?
Lalle?
Sångerskan.
Vem är det?
Hon sjunger många låtar bland annat. Lalle.
Jag har Lalle. Ja, ja, men du, ja, Lalle. Hon, ja. Hon är ju grym.
Ja.
Okej.
Okay. Har inte hon en låt som heter Hej Tack?
Ja, det har hon nog kanske.
Ja. Ja. Ja,
det, oj, det är något jag har hört.
Det är du som är i musikbranschen, Håkan. Det är du som kan musik av oss, Håkan. Vi har nog inte vunnit några guldskivor. Ja, Erik har ju varit med i ett band till och med. Bara en sån sak. Vi får prata mer om det.
Ebba Blitz, punkrockband.
Men du, på tal om det, Ebba Blitz där uppe i Luleå-trakten. Jag kommer inte ha något tyckande den här veckan. Det får vi spara till nästa vecka, för det blev så lång den här podcasten. Men jag vill bara säga att Per Ledin är kung där uppe i Luleå-trakten. Vilken lagspelare. Vi njöter ju av
han
honom.
Han hjälpte dig igår, eller?
Ja, som han hjälpte mig också. Han gav inte upp, även fast såg hopplöst ut. Så redan ut som en riddare, Per Ledin, och verkligen kämpade och fixade allting till slut. Så jag vill säga tack till Per Ledin. Per med H.
Det. Country Kronor har Per Ledin inställning med den begåvningen. Då finns det chans att vinna guld i Kina.
Japp. Och på tal om Per Ledin så ska vi nämna Hockeyallsvenskan också. För jag tycker det är så härligt att säga. Namnet på han som leder poängligan efter ett fåtal matcher spelade, så är det Björklöven i topp i poängligan. Alexander Wiklund. På tal om rollspelare, eller Södergren, vi har bevakat Wiklund många, många gånger.
Ja, verkligen. En liten sån där slow starter, va? Han har inte liksom varit så snabb i sin karriär, utan sakta men säkert då, och harva sig. Och framförallt kanske lite nöjd med att spela på topp i Hockeyallsvenskan istället för att lira fjärdeframman i SHL istället.
Häftigt. 4 mål och 6 assist, 10 poäng. Det är väl vad man brukar göra på en hel säsong i vanliga fall. Men nu ösar han på och toppar där. Vi lovar att prata med Hockeyallsvenskan nästa vecka. För det här blev en intensiv podcast med Hockeyettan och grävande journalistik av Erik Granqvist. Bara en sån sak. Nu är det pusta ut och vila upp till NHL-studion på lördag, Erik.
Ja, det är det. Jag vill tacka för omtanken också med hjärnskakningen där. Det kan jag berätta om någon annan gång. Men nu känner jag att jag kan koncentrera mig lite bättre. Jag har ingen huvudvärk. Så att jag är redo för när du öppnar studion på lördag. Vilken tid är det tittarna kan kika in på Viaplay, Niklas?
18.00 V-spot hockey och Viaplay. Så kör vi en timme 10 minuter inför mötet mellan Buffalo och Arizona. Vi kommer prata mycket annat i pauserna, så det blir inte att vi ska hårdbevaka de här båda lagen, utan vi tar ett stort grepp om ligan istället. Och Garpenlöv och Anders Nilsson gästar oss också. Sen så får ni ju Holmgren och Wallin. Och Jonathan Lindqvist är ju i Kanada då för att följa NHL på extremt nära håll. Så skickar vi ner direkt till Södergren till solen och spelar lite golf. Så kommer han hem med jättemycket energi.
Svinga lugnt i Spanien.
Det ska jag väl försöka klara av.
Ja, det litar vi på. Vi vill ha en rapport också i podcasten. Du får skicka hem ett meddelande där, Håkan. Tack så mycket, Södergren och Granqvist, för idag.
Tack själv. Njut av veckan och kör hårt i kommenteringen, Niklas. Det är väl det är Skellefteå-Tappara du ska göra ikväll.
Skellefteå som är i Finland och möter Tappara där ska försöka säkra en slutspelsbiljett då, 18.00 via Play. Du vet inte om den här podcasten har hunnit komma ut då, men annars kan ni se den här matchen på via Play. Ni kan även följa Leksand som redan är klara för slutspel. Så mycket Champions Hockey League den här kvällen. Så blir det NHL också i natt då, natten tisdag till onsdag. Häftigt, det är hockey nu. Och så är det ju alltid i via Play hockeypodcast. Där vi som vanligt tackar våra samarbetspartner också och höjer våra armar och riktar ett jättetack för att ni ställer upp för oss, och vi återkommer nästa vecka med podcast nummer 325. Ha det bra och på återhörande allihopa. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan, det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected and it's saved. Rebound saved. Oh, that was brilliant. Oh my goodness.
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who who get it done.